Välkommen till Pfizers podcast forumonkologi.se avsnitt 5. Jag heter Madeleine Salomon och jag säger välkommen idag till Caroline Zettergren som är 35 år och har levt med cancer sedan du var 26 år. I något som heter kronisk myeloisk leukemi, KML brukar det kallas för. Vi kanske ska börja med att berätta vad det är för någonting. Vad är KML?
KML är ju då en form av en kronisk leukemi där man medicinerar med en form av tabletter två gånger om dagen för att hålla det här i schakt. Och prognosen är väldigt god idag. Om man gör det här så kan man leva länge med det, livslångt som de tror. Och det som är helt enkelt som alla leukemier att man får fel på blodbilden. Så äter jag inte min medicin så får jag alldeles för mycket vita blodkroppar. Och självklart då så är ju inte det så himla bra.
Kan inte du berätta hur det var när du fick din diagnos? För det kom väl lite som en blixt från en klar himmel, en till synes frisk 26-åring.
Mm, precis.
Som får en allvarlig sjukdom.
Ja, jag kände mig inte sjuk när jag fick reda på att jag var sjuk. Utan jag var på ett resinbesök efter att jag hade haft två kraftiga bihåleinflammationer. Skulle de kolla så att ifall de behövde göra något mer. Och då märkte de att något var fel. Och jag var mitt i livet, hade nyligen börjat ett nytt jobb. Och jag tyckte verkligen att jag var frisk. Och det var ju helt plötsligt inte då. Sen gick det väldigt fort. Jag blev sjuk för jag blev väldigt dålig av medicinerna. För min kropp svarade väldigt bra. Så att det var nog den största chocken i det hela. Att jag var inte sjuk men jag tyckte att jag blev ju sjuk sen någon kom på det. Om du förstår vad jag menar.
Mm. Men om vi backar bandet. Du tog prov, alltså du kom tillbaka för att göra en uppföljning efter en penicillinkur. Var det så?
Ja, precis.
Och så såg man någonting som inte stämde.
Ja. Och jag gick hos en husläkare som kände min mamma. Så att jag fick ett besked sent en kväll. Och mina föräldrar åkte ner till mig för de visste om det. För de hade ringt till henne först för att kolla om de skulle vänta till dagen efter eller inte. Så jag fick besked 9:30 på kvällen. Och 9:30 dagen efter så ringde de från hematologen. För då hade hon ju gjort akut fax upp till dem. Och den förmiddagen där, när klockan var 12, så hade jag fått en preliminär diagnos. Vilket var väldigt skönt för det gick väldigt fort. Man hann tänka på de timmarna också. Men jag vet att det finns andra som tar mycket längre tid för att få ett besked.
Din längtan efter att få barn var jättestark redan då. Hur tänkte du någon gång på att våga skaffa barn eller vad finns det för risker med att vara gravid?
Mm. Alltså, jag hade väldigt förtroende för den läkaren när vi väl kom fram till det här beslutet. Så det kände jag nog aldrig att jag var rädd då. Det var värre innan när det var olika besked från läkare. Vissa läkare sa nej, du kommer aldrig kunna få barn, ni får adoptera. Och det kollade vi upp och det får man ju inte göra när man har en cancerdiagnos. För jag var ju inte frisk. Och sen så sa vissa läkare då att nej, men vi ska hjälpa dig. Och då kom jag i kontakt med min läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som sa att nej, men jag ska hjälpa dig med detta. Och efter att gått igenom hur allt skulle funka med provrörsbefruktning och stimulering och medicinera emellan och ja, så jag kände full förtroende så jag var aldrig rädd att det inte skulle gå med sjukdomen.
För du lever ju onekligen kan man säga med en kronisk cancersjukdom och idag kan man ju faktiskt göra det. Är det här någonting som du skulle vilja uppmuntra andra till att tänka att det faktiskt går att leva ett normalt liv med cancer? Nu kanske inte alla kan bli gravida, det beror väl på vad man får för behandling.
Mm, verkligen.
Men hur har det här...
Ja, nej men verkligen, alltså det här är ju... Det är ju lite det jag känner och jag brinner för, att bara för att man blir sjuk så tar inte livet slut. Och bara för att man blir sjuk så ska man inte låta sjukdomen ta över en. Jag är ju Caroline, jag är inte leukemin. Och som sagt, det finns de som mår sämre och har det värre. Men jag tror att det är viktigt att man vågar våga fortsätta leva och våga tro och hoppas den tiden vi har kvar. Sen om det är 5 år eller om det är 1 år eller om det är 50 år, så ska man leva och göra det man mår bra av.
Mm. Men kan man tänka på att man är sjuk hela tiden, så orkar man det? Eller hur, för jag kan ställa frågan så här. Hur har sjukdomen präglat dig? Att få en kronisk cancerdiagnos.
Att börja leva.
Att
njuta mer av livet. Att göra det jag och min lilla familj mår bäst av. Att våga hoppas och tro, planera. Och de perioder när jag har varit sjukskriven på grund av min KML av olika orsaker, så har jag mått mycket, mycket sämre psykiskt. Jag har fått mer kontakter med psykologer och än när jag får jobba och får vara Caroline. För precis som du säger, man orkar inte tänka på det. Tänker man på det, då mår man dåligt, enligt mig.
För du sa det till mig också, att du gick tillbaka väldigt, väldigt snabbt till jobbet efter du fick din diagnos.
Mm.
Och vad betyder det då?
Nej, att jag gillar mitt liv. Jag gillar att vara lärare. Jag är lärare, jag är Caroline. Jag är inte sjuk.
Ja.
Och att få en vardag är väldigt viktigt. Alltså, när man får en sån här sjukdom, så är det någon annan som helt plötsligt börjar bestämma. Det är någon som bestämmer att då ska du ta mediciner, det här, och ska kontrollera grejer. Att få jobba, då får jag göra det jag är bra på och det som jag kan ha kontroll över.
För men känner du så att du tappade kontrollen?
Ja, lite. Alltså, det var ju andra som bestämde när jag skulle på läkarbesök, när jag skulle göra det. Och i början när jag mådde dåligt tänkte jag inte på det, men de dagar man gick hemma när man inte hade något att planera och inget att göra, det var ju någon annan som bestämde vad jag skulle göra, kändes det så.
Men hur återtog du kontrollen då?
Nej, men så att säga, att göra det, att jobba och göra det som jag mår bra av och få planera och se framåt i framtiden. Och sen så var det ju så att min den här längtan av att få skaffa barn var ju något som satte mål för mig. Att kunna organisera, planera, titta hur saker och ting fungerar och grotta ner mig i det. Det gjorde att jag fick hopp och tro och något att sträva efter.
Det var den första frågan du ställde. Kan jag få barn? Hur reagerar läkarna på det?
De tyckte nog inte det var så väsentligt just då, utan de tyckte nog att nu är lilla här nu tar vi nog och det tar vi längre fram. Det här är inte aktuellt nu. Nu ska vi först få bukt på det här.
Men det var inte någon, alltså att du sa så, det var inte för att du liksom inte ville kännas vid att du var sjuk eller, utan
nej. Utan det var en otrolig längtan att vi var där. Vi hade precis köpt hus och jag hade precis fått mitt första riktiga lärarjobb, och det var liksom det som var nästa steg i livet.
Kan du tycka att det är någonting som läkarna borde ha tagit upp med dig? Alltså som de kanske ska ta upp när det är unga människor som drabbas av cancer? För då ställs man ju inte bara för de existentiella frågorna, alltså om behandling och sjukdom och överlevnad och sådana saker, utan det är ju så mycket som plötsligt alla planer, om man nu har någon, tippas ju över ända.
Ja, det tror jag. Jag fick ingen direkt fråga direkt heller ens om att prata med någon psykolog eller någonting, utan det fick jag be om själv efter någon vecka. Och det, för mig var det jätteviktigt. Och att om man, det skulle jag tycka att en sån sak skulle kunna vara bra att diskutera med psykologen. Men det hade även varit bra att få en förklaring ur ett medicinskt perspektiv, vad som händer och varför man kan eller inte kan. Mm. Och vad man behöver ta ställning till. Det är så pass, man kanske tänker på det som kille, men som tjej i den åldern tror jag att det är, ja, man är, det är där man är. Det är, de flesta vill ju ändå, drömmer om att få bli föräldrar någon gång.
Din man, har han varit orolig för att du skulle vara gravid, att det skulle vara problem och så?
Han tyckte nog det var, vi har inte diskuterat så mycket, men jag tror att han tyckte det var jobbigare än jag. För han stod utanpå och såg på, för jag mådde ganska dåligt under graviditeten. Tappade mycket vikt och mådde dåligt. Så han hade nog det jobbigt från en annan synvinkel, för han stod och såg på utifrån. Mm. Och det är ju mycket på grund av hur jag mådde och hur han såg att Han sa vi ganska omgående efter att vi hade fått vår lilla Felicia att även om vi har fler embryo kvar, skulle kunna göra fler försök med att få fler barn, så kände han direkt att det är inte värt det. Nu har vi fått
hur
ett
känner du? Är ni överens där eller?
Ja, det vi har inte kvar våra embryo på salg ganska längre. De kasserade vi i somras. Vi hade 16 stycken i frysen där, men samtidigt som känns bra, väldigt bra att vi har ändå tagit ett beslut. Och det har vi kanske vetat i flera år att vi skulle ta det här beslutet, men vi har inte gjort det. Sen är man ju, när kompisar är gravida och man ser folk på stan, så kan jag känna en avundsjuka. Och känna ja. att det inte är rättvist, för jag hade velat ha fler. Men samtidigt så hade jag nog velat ha att Felicia skulle ha mer glädje av ett syskon. Jag hade inte velat att hon skulle vara 8 år när hon fått syskon, utan då hade jag velat att det skulle vara bara ett par år emellan. Mm. Och det var det inte läge för att min kropp behövde ganska lång återhämtning.
Jo, du pratar om det här med att sätta upp mål, att det har varit viktigt för dig.
Mm.
Tror du att det är någonting som man kan ha hjälp av?
Ja, definitivt. Av den anledningen att då tappar man fokus på sjukdomen. Man får inte annat att drömma och tänka på. I början när jag blev sjuk, då gick vi ju hem och gjorde det som jag älskar. Vi bakade. Jag vet inte hur mycket kaka vi bakade. För då hade jag ett fokus på något annat. Jag hade mål att testa nya, göra nya grejer som jag aldrig hade gjort. Och det låter kanske som en jätteliten sak, men att man är inte i cancern, man är inte i leukemin. Utan man gör det där andra som man tycker är roligt.
Men det låter som du på något sätt har haft den här energin eller positiva sättet att se på kanske på livet hela tiden.
Ja, det skulle jag säga. Enda gångerna som jag kan säga att jag tycker det är jobbigt nu, innan Felicia föddes har jag aldrig haft dödsångest. Jag har aldrig ens tänkt tanken att åh gud, jag kommer dö någon dag utav det här. Men sen hon föddes så kan jag ju känna dödsångest på ett annat sätt. För jag känner en rädsla för att hon inte ska ha en mamma. Och de känslorna fanns ju aldrig innan. Och det är väl det enda gångerna jag inte är positiv. De kvällarna man känner att... Ja.
Kan du få dåligt samvete av det då?
Ja, det kan jag få. Om man tittar på vissa filmer som man inte ska se ibland kanske när man är sjuk, så kan jag bli jätteledsen och då kan jag, precis som du säger, jag kan känna gud vad jag var egoistisk, jag skaffade henne för att jag ville det, men tänk om hon inte har en mamma.
Vad skulle du vilja ge för råd, tänker jag, till läkare som får de här frågorna som du har ställt om barn och kanske skaffa nya eller ännu fler barn eller ett barn, eller är det någonting som det känns som att läkare inte kanske inte vågar ta upp?
Jag tror att de inte kanske riktigt har kunskap jämt. Att de inte vet hur de ska lösa det. Och att de ser inte att, för de är inte det något viktigt. Men att de kanske ibland behöver tänka utanför vad är viktigt för patienten. Min läkare jag har nu, jag är verkligen inte bara ett personnummer på ett papper, utan han ser mig från den patienten jag är. Han kommer ihåg att om vi har varit på resor, han kommer ihåg vad jag gör mitt jobb, han ser mig. Och då gör jag också att han kan se vad som är viktigt, vilka frågor som är viktiga för mig. Och det, tyvärr är det väl inte alltid en läkare är så, för ibland är man ju bara ett personnummer på ett papper, och då tror jag bara man tar det där medicinska, det primära, det som de tycker är det viktigaste. Så att bli mer personliga, våga bli personliga med patienten för att ta reda på vad de har för önskemål, för det är ju viktigt. Mår man inte bra psykiskt så kan det ju säkert påverka behandling och allting också.
Men när det gäller KML, pratar man inte då om att faktiskt sätta ut behandlingen?
Jo, stämmer. De har gjort olika försök i andra länder där de har satt ut medicinen efter att man har haft ett bra svar på sina prover under en viss tid. Det finns vissa kriterier för det. Och det har de nu även börjat göra, att de har börjat fråga i Sverige om man vill göra det.
Och det här har du också fattat ett beslut?
Ja. Jag fick faktiskt en fråga för bara ett par veckor sedan från min läkare. Och det är ingenting som jag känner i dagsläget att jag vill göra. När jag väntade Felicia så tog det inte många månader innan jag hade 35% leukemi i blodet igen. Så det gick ganska fort. Och att ha den vetskapen att varje dag, för det skulle jag nog tyvärr göra, tänka tanken. Undra om det kommer tillbaks. Jag skulle inte stå ut med det. Jag vill leva istället. Jag vill vara här.
Men det var så du gjorde uppehåll med behandlingen när du var gravid?
Ja. Det gjorde jag. Och då fick jag, när det då började röra på sig, när blodbilden började bli sämre igen och leukemin kom tillbaks, så fick jag andra mediciner. Och det var ju därför jag mådde så pass dåligt under graviditeten.
Okej, ja.
Så våran lilla Felicia föddes ju för tidigt. Vilket det är väl någon som kommer kunna svara på. Men jag tror ju att det var för att min kropp orkade inte med. Så när hon var redo att komma ut och klara livet så gjorde hon det.
Mm. Men man kan ju säga ändå att det har blivit väldigt bra. Du har fått barn, du jobbar heltid.
Ja, och pluggar lite upp till.
Okej, vad pluggar du då?
Nej, jag är ju lärare, jag jobbar som matematikutvecklare nu. Och jag läser in speciallärare i matematik via lärarlyftet. Så att det är en stöttning jag har från skolan att få ta tid för att plugga. Men pluggar upp till, vilket är jätteroligt. Och då är vi åter tillbaka till mål och drömmar, att våga.
Ja. Och det är ingen som tycker att det är konstigt vad dina arbetskamrater och så att du... Klar, för det finns ju en bild av vad cancer är och den kanske inte riktigt är idag som det har varit tidigare.
Nej, precis. Jag tror att de flesta jag möter tycker bara att jag är väldigt stark och att jag vågar satsa. Och anhöriga som är imponerade av att man har sån ambition, att man vill. Tyvärr finns det väldigt många som... Oavsett om man är sjuk eller inte. Man kommer till en gräns och sen är man bara nöjd. Även om man kanske hade velat mer. Men man är nöjd där man är.
Mm. Och det är inte du?
Nej, det är roligt att lära sig nytt. Och det är roligt att möta eleverna och lära sig nya saker om dem. Och, ja.
Och det är jätteroligt att ha fått prata med dig. Och jag vill tacka dig för att du ville dela med dig av din berättelse och din historia. Tack så jättemycket.
Tack själv för att jag fick vara med.
Tack för att du har lyssnat på forumonkologi.se. Ha det bra. Hej då.